Kapitel 3. Folket. Grunden för samverkan och samhällsuppdraget. Från sjön drar ljumma vindar in över folkets park. Grönskan böljar. Dansen ska strax börja. Vid ringdansen tar alla i hand. Krafterna som drar isär ökar med farten. Krafterna som splittrar växer. Fötterna rör sig snabbare. Händerna håller samman gemenskapen. Fortare och fortare kommer ringdansen att hålla samman. Bilden av en midsommardans kan användas för samhället som helhet. Inom naturvetenskapen beskriver centrifugalkraften den kraft som drar utåt. Men det finns även en annan kraft, en kraft som verkar i motsatt riktning och drar inåt i dansen och håller ringen samman, som kallas centripetalkraft. Överallt där människor ska leva tillsammans finns centrifugala och centripetala krafter som drar oss i olika riktningar. I dansen är vi alla lika. Ingen är mer eller mindre än någon annan. Men i samhället blir olikheterna ofta markanta. Ålder, kön, ursprung, fattigdom, intressen, värderingar och mycket annat kan dra oss i olika riktningar. Vår gemensamma historia, den fackliga historien, men även människans historia, utgår från en insikt om att hålla samman är en brutal nödvändighet. Ingen kan leva själv. Vi förenas i ett gemensamt intresse av ett starkt samhälle, av att bygga landet. Vi behöver gruppen och gruppen behöver sina medlemmar. Människor behöver ett samhälle och samhället behöver människor som samverkar. I det starka samhället hämmar kollektivet inte den enskilde och den enskilde hämmas inte heller av kollektivet. Krafterna som drar isär ett samhälle är ofta enkla att identifiera. Ojämlikhet, konflikter och motsättningar bidrar till söndring, liksom kortsiktighet och egoism. Den som vill förstöra och söndra gemenskaper hittar nästan alltid parasitargumentet. Ofta räcker det med att hitta ett enskilt exempel på missbruk av ett kollektivt system för att måla bilden av människor som livnär sig på andras arbete och gemenskapens förutsättningar. Ibland kan det räcka med en omdömeslös kommentar. Att splittra är enkelt. Förödande krafter finns inom var och en av oss. Våra inre demoner som misstror och misstänker omgivningen för att vilja ont. Samma krafter finns även i grupper. Och i politiken. Att föreställa sig det sämsta hos motståndaren, att förenas i ett vi mot ett dom, är enkelt. Att välja konflikt är inte svårt. I samhället kommer det alltid att finnas de som vill få oss att vara vårt sämsta jag. Men även krafter som förenar och binder samman finns inom oss. Den inre rösten som vill väl och tolkar välvilligt. Återhållsamheten, vårt bättre jag som vill och inser att sammanhållningen måste funka. Inte sällan är detta också demokratins och samförståndets röst. Politikens röst som söker förlikning och samlevnad med meningsmotståndaren. Det kan vara svårt att identifiera det som håller oss samman. Samhällsuppdraget är att hålla tillbaka centrifugalkrafterna och motverka splittring. Att hålla samman. Ett samhälle är en gemenskap som bygger på insikten om gemensamma intressen. Om du, så jag, så vinner vi båda. Ingen kan överleva ensam. Människans historia är kantad av våld, gruppmotsättningar och otrygghet. Att människor lever i ömsesidig förhoppning om en bättre framtid för sina barn är inte självklart. Överallt där samarbetet kollapsar vilar ofärden runt hörnet. Av historien lär vi oss att nationalstaten är och har varit en förutsättning för den tillväxt och stabilitet som ägt rum. Hur människan organiserar sina gemenskaper är ingen naturlag. Men tillsammans kan vi strukturera samhället så att konflikterna minskar. Politik för att hålla samman samhället kan bedrivas utifrån två grundpositioner. Antingen oroar man sig för hur illa det kan gå. Mot bakgrund av 1900-talets två världskrig var detta länge fundamentet för nationell politik och internationell samverkan. Inte minst det ursprungliga EU-samarbetet präglades av denna grundsyn. Den andra grundpositionen utgår från en föreställning om hur bra det kan bli. Inte sällan drömmer man sig till en annan tid och plats, gärna i en avlägsen framtid. Utopister tillhör vanligtvis den här gruppen. Politiken syftar till att förverkliga visioner. Inte minst de senaste decenniernas nyliberalism har präglats som en dröm om marknaden som grundläggande styrning av mänsklig samvaro i allt från vård, skola och omsorg. Samhällsuppdraget måste utgå från en insikt om hur illa det kan gå. Uppdraget är inte primärt att berätta om hur bra saker och ting borde vara. Fackligt arbete är i regel inte utopiskt. Folket, ett eller många. För populister och nationalister är folket ett, och man har redan bestämt sig för vilka som hör dit. Nationalister pratar även om folket som om det hade ett enda samstämmigt intresse. Men bilden av ett folk är falsk. Ett samhälle består av många grupper av människor. Våra identiteter omformas och lojaliteterna vandrar fram och tillbaka. På samma sätt som vi har olika roller i trafiken, ibland som bilister, ibland som cyklister eller gångare, rör vi oss genom samhället med olika intressen. Ibland som löntagare eller medborgare, ibland som konsumenter eller kapitalägare. Demokratin vilar på att samhället består av konkurrerande men även samverkande grupper av medborgare. I en fungerande gemenskap kan ingen göra anspråk på att representera alla politiska intressen. I en demokrati är folket många och politiken måste alltid utformas med en mångfald av intressen i åtanke. Alla är inte vinnare på frihandel. Alla är inte förlorare i internationell samverkan. Vem är suverän? En av den franska revolutionens mest betydelsefulla framgångar var att föreställningarna om maktens ursprung förändrades. Tidigare hade diktatoriska kungar hävdat att makten kom från Gud. Fruktade man Gud skulle man även frukta kungen. Vanligt folk hade således bara att underkasta sig makten. Men den franska revolutionen förändrade allt detta. Folket, vanliga människor, gjorde revolution, tog makten och gjorde medborgarna till suveränen. Den svenska regeringsformen börjar med att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Genom att ange var makten kommer från anger man också vem som är suveränen. I en demokrati är det folket, människorna som bor här, medborgarna som makten utgår ifrån. Men var tar makten vägen? När man funderar på nationalstaten, utformningen av samhällsvärnen och internationell samverkan kan det vara bra att också fundera på när, hur och på vilket sätt suveräniteten kommer tillbaka till människor. Att i praktisk handling ge svar på dessa frågor är kanske samhällsuppdragets viktigaste uppgift. Kamp på flera fronter. Vår tid påminner allt mer om den konfliktfyllda mellankrigsperioden. Sedan 1930-talets slut har svensk politik präglats av en relativt långtgående samsyn på en rad olika områden. Visst har högern och vänstern debatterat ekonomisk politik, välfärdsstatens utformning, arbetsrätt och annat. Men i grundfrågan om demokrati och politisk liberalism har enigheten varit bred. Idag har motsättningarna många stridslinjer. Fackföreningsrörelsen och kompromisserna inom demokratin angrips från två fronter. På ena sidan har vi populismen, där nationalism och intolerans ofta är framträdande. Udden riktas mot media, fack och civila organisationer. Förenings- och yttranderätt, liksom legitim opposition, attackeras. Det andra angreppet på demokratin och fackföreningarna verkar mer i det fördolda. Teknokratin, med expertlösningar på problem med intressemotsättningar, tar allt större utrymme. Demokratin riskerar på så sätt att förlora sitt innehåll och så att säga vittra sönder inifrån. Expertstyrda institutioner, som EU-kommissionen och riksbanker ersätter folkstyrets och kollektivavtalssystemets möjligheter att bygga kompromisser och bearbeta motstridiga intressen. Teknokrater oroar sig för att demokratin är alltför lyhörd för folklig opinion och fattar fel beslut. Populisterna å andra sidan missbrukar demokratin genom att kringgå förankring och förhandling. Eliterna anses driva en politik i strid med folkets intressen. Populister vill i regel ha en stark ledare och använder den allmänna rösträtten för att, så att säga, röja i träsket. I samhällsuppdraget är det en utmaning att manövrera mellan populism och teknokrati. Mellan vägen, demokratin och den politiska kompromissen måste upprätthållas. Arbetarklassen och fackföreningsrörelsen kommer aldrig att få en bättre grundläggande deal i förhållande till kapitalet. Men det finns ytterligare en viktig stridslinje i politiken. Den om våra gemenskaper. Inte minst nationalstaten. Den nyliberala idén om marknaden som frigörande tycks haverera. Motkrafterna är i rörelse. Människor söker gemensamhet och tillhörighet igen. Tidigare sammanhang tycks falla samman. Vi lever allt mer som satelliter, men söker samtidigt allt intensivare efter tillhörighet. Det pågår en kamp mellan två idéer om gemenskap. Mot en demokratisk, inkluderande och tolerant gemenskap, den demokratiska socialismen, ställs en auktoritär, exkluderande och intolerant gemenskap som representeras av populismen och fascismen. Fackföreningsrörelsen och demokratiska krafter måste vinna kampen om bilderna av framtiden. Den politiska kraft som kan formulera den mest attraktiva formen för gemenskap och tillhörighet kommer att dominera politiken de kommande decennierna. Det fungerande samhället. Sällan tänker vi på allt det som funkar. Tåg som går i tid, fyllda butikshyllor, tömda soptunnor, läkarbesöket som blev av och så vidare. Ett klassiskt sätt att närma sig problem är att leta efter de faktorer som skapar felet eller problemet. Vad är egentligen roten till att det inte funkar? Inte sällan är det så vi resonerar, från politik till fotboll. Men det finns ett annat sätt att närma sig problem, och samhället. Inom hälso- och sjukvården har ett alternativt perspektiv vuxit fram. Istället för att fokusera på sjukdomens orsaker kan man sätta hälsans villkor i centrum. Vilka faktorer bidrar till att vi är friska och har hälsa? Vad orsakar välmående? Ett liknande synsätt kan man använda sig av när det gäller samhället. Vad gör att det funkar? Ett fungerande samhälle präglas av en känsla av sammanhang. Det behövs gemensamma föreställningar om vart vi är på väg. Berättelser och myter som likt sagorna kring lägerelden leder oss in i framtiden. Samtidens händelser, politiska val, väpnat våld och annat kan få mening om det kan fogas in i en berättelse. Utan berättelser riskerar livets händelser och tillvaron att upplevas som slumpartad. Kampen om att ge politiska händelser mening och innebörd är konstant. Demokratiska socialister, marknadsliberaler och populister konkurrerar om att skapa en upplevelse av sammanhang. Demokrati handlar inte enbart om hur vi tillsammans kan styra staten och utforma vårt samhälle. Politiska partier har även en grundläggande uppgift i att måla bilder av vår gemensamma framtid. De måste överbrygga och förena människors föreställningar med vad som är politiskt möjligt. Alla gemenskaper, även samhället i stort, utsätts förr eller senare för påfrestningar och utmaningar. Vad gör att ett samhälle håller samman trots påfrestningar och utmaningar? Ett fungerande samhälle vilar på tre ben. En salutogen teori om samhället, det fungerande samhället, utgår från tre bärande idéer. För det första, begriplighet. Samhället måste fungera ungefär som man föreställer sig att det borde fungera. Inkomstskillnaderna kan inte bli allt för stora. Det strider mot grundläggande förväntningar på rättvisa. Rättssystemet måste fungera utifrån idén om alla människors likhet inför lagen. Statens uppgift är att säkerställa att samhället fungerar någorlunda i överensstämmelse med människors förväntningar. Sprider sig en grundläggande oförutsägbarhet kan läget snabbt försämras. En grad av förtroendet för statens kapacitet är avgörande för att upprätthålla ett samhälle, men även en nyckel för att förverkliga det goda livet. För det andra, ett samhälle måste ha resurser för att hantera de utmaningar och förändringar vi gemensamt ställs inför. Det behövs en stark ekonomi med hög efterfrågan och skatteintäkter, men även starka institutioner som kan åstadkomma en jämlik fördelning mellan människor. Staten måste kunna hantera utmaningar, men även åstadkomma de förändringar som människor vill se i samhället. Politiker som skyller på andra och klagar på orättvisa krav kommer inte att bli långlivade. För det tredje, ett fungerande samhälle kräver meningsfullhet. Människor måste göras delaktiga i det gemensamma. Politiken, det som berör oss, kräver möjlighet till engagemang. Det måste finnas ett rikt föreningsliv som kan kanalisera människors intressen, men även goda möjligheter att yttra sig och skapa opinion genom fria medier. I en salutogen teori om samhället är skillnaderna mellan juridik, ekonomi och politik inte avgörande. Uppdelningen mellan olika tankediscipliner är ibland olyckligt. Samhällsvärnen växer fram i samspel mellan ekonomiska, sociala och rättsliga överväganden, och dess styrka avgörs i slutändan av politiken. Vilka maktresurser kan olika aktörer samla för sina intressen? Ska det rika fåtalets intressen styra, eller är det folkliga majoriteter som bestämmer? Att bygga ett långsiktigt, hållbart och konkurrenskraftigt samhälle är svårt. Att kopiera andra och ekonomiskt sätta fart på ett land kan gå förhållandevis snabbt. Men att bygga starka samhällsvärn, i synnerhet politiska värn, kräver också fackliga insikter, utbildning, tjatande och politisk långsiktighet. Samhällsvärnen gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull för var och en av oss. Men det finns inga givna svar på vad som gör att ett samhälle rör sig i rätt riktning. Varför gör vi som vi gör? Å ena sidan är människan en biologisk varelse med starkt sociala instinkter. Vår förmåga till samverkan och samlevnad är ett utslag av evolutionen. Vi samverkar i grupper för att vi är människor, ungefär på samma sätt som myror bygger myrstackar. Vi väljer inte samverkan. Den är naturlig i varje mänskligt möte. Låt oss kalla detta perspektiv för samverkan som social instinkt. Å andra sidan har människan en unik förmåga. Vi kan betrakta oss själva och gruppen utifrån. Vi är inte offer för våra instinkter. Vi kan identifiera värden och intressen och därigenom övervinna kortsiktiga lustar för mer långsiktiga behov och intressen. Vi kan agera i strid mot våra instinkter. Vi inser att den långsiktiga egennyttan kan bli större om man samverkar med andra. Även med personer som kanske inte man tycker om. Vår förmåga till samverkan är en förutsättning för upprätthållandet av samhället. Låt oss kalla detta synsätt som samverkan genom självkontroll. Gemenskaper kan snabbt erodera och falla samman. Att människor bildar fackföreningar, skapar socialförsäkringar, bygger industrikoncerner, nationalstater eller gemensamma valutor är inte självklart. Samhället och vår framtid vilar på vår förmåga att samverka utifrån sammanfallande värderingar, intressen och kultur, ytterst genom vår självkontroll. Intressen, värderingar och kultur. Mänsklig samverkan i stora och komplexa samhällen har inga naturliga instinkter. Sammanslutningar av människor är instabila. Ju längre man kommer från sammanhang där sociala instinkter kan vägleda, desto viktigare blir värden, intressen och kultur för att hålla samman gemenskaper. men det finns viktiga skillnader. Olika gemenskaper betonar dessutom de olika komponenterna olika. Värderingar är starkt kopplade till människans föreställningsvärld. Värderingar handlar om börjat. Hur bör samhället konstrueras? Hur bör vi leva våra liv? Värderingar handlar således om önskan och målsättningar. Det kan vara svårt att kompromissa kring värderingar. När det gäller alla människors lika värde finns inga kompromisser. Intressen handlar om varat. Hur byter vi det som är? Egenintresset är mer framträdande. Tidsperspektivet är här och nu. Intressen är alltid materiella, ibland brutala. Men med intressen kan man kompromissa. När det gäller löneökningar finns i regel en kompromiss mellan arbetsgivare och fack. Det fackliga uppdraget präglas starkt av intressegemenskapen. Alla på en arbetsplats ska vara medlemmar i facket, oavsett vilket politiskt parti man röstar på. Men värderingar har också betydelse inom facket, likaså seder och kultur. Vi har sångböcker och demonstrerar på första maj, men tyngdpunkten i det fackliga arbetet är det gemensamma intresset av att förhindra lönekonkurrens. I samhällsuppdraget blir värderingarna mer framträdande. Uppdraget börjar i en intressegemenskap men slutar inte där. För politiska partier är värderingsgemenskapen däremot viktigare. Människor samlas kring föreställningar om hur samhället borde vara. Men även här finns gemensamma intressen, seder och kultur. Traditionerna mellan olika partier kan variera. För kristdemokrater är värderingar huvudsaken, medan Sverigedemokraternas tyngdpunkt tycks vara kulturella frågor. För frimärksklubbar, middagssällskap och bokklubbar är kulturen huvudsaken. Tillhörigheten och gemenskapen är i sig själv syftet med gemenskapen. I många sammanslutningar blir kulturen de sedvänjor och riter som skapas inom gemenskapen. Gränserna mellan värderingarna och intressen är inte alltid självklara. Inte sällan kan värderingarna användas för att maskera intressen. Intressen är ofta mer maktorienterade än värderingarna. Både värden och intressen vill uppnå saker, men värden är immateriella medan intressen är materiella. Värderingar kan även fungera som grimma för intresset. Att kidnappa, fängsla eller skrämma politiska motståndare kan vara ett rationellt intresse. Men vissa saker gör man inte, även om det ligger i ens intresse. Intresseanalyser kan inte tillåtas löpa amok. Vad avgör vilka komponenter, värderingar, intressen eller kultur som är viktigast för en gemenskap? Det är svårt att säga. Sammanslutningar tycks kunna vandra mellan de olika fälten över tid. Kanske är det vad man ska göra tillsammans som bestämmer gemenskapens tonvikt. Att hålla isär intresseperspektiv och människans sociala instinkter har blivit viktigare då de två fälten allt oftare blandas samman. Det privata, exempelvis det som händer på sociala medier, blir lätt en del av det offentliga. En ogenomtänkt uppdatering på Facebook får offentlig spridning. Men även motsatsen, där det offentliga blir det privata, kan hända. Sammanhållningen har varit en brutal nödvändighet genom människans historia. Samma intressen gör sig gällande även idag. Men kanske måste vi anstränga oss än mer för att skapa sammanhållning när internet, sociala medier och större motsättningar riskerar att dra oss isär. Vår självkontroll ställs inför allt fler utmaningar. Det klassiska samverkansproblemet. Mellan individuell egennytta och kollektiva nyttigheter finns en inneboende spänning. Hur håller vi samman trots motsättningar? Detta är det klassiska samverkansproblemet. Ibland är samverkan en självklarhet. En grupp fiskare som sitter tillsammans i en båt när en kraftig storm plötsligt drar in kommer att ro för livet. Det individuella självintresset och gruppens intressen sammanfaller helt. Men det finns situationer där samverkan är omöjlig. Fiskebåten sjunker. Det finns bara en flytväst. I tragedin är samverkan omöjlig. Här finns ingen överlappning mellan det individuella och kollektiva intresset. Samverkan är enbart ett problem när individuella och kollektiva intressen inte är helt överensstämmande. När samverkan är självklar eller omöjlig finns i praktiken inget problem. Att hantera samverkansproblemet handlar om att få kollektiva och individuella intressen att samspela. Alla mänsklighetens villkor, från det lilla till det stora, bygger i praktiken på att vi lyckas med att lösa samverkansproblemet. För ett samhälle och en grupp som vill leva i samförstånd är utmaningarna många. Kollektiv kan vara mer eller mindre kollektivistiska. Kärnan i all moral handlar i grund och botten om att vara osjälvisk, att hjälpa andra att bära bördor och agera med kollektivets intressen för ögonen. Människans moral handlar om att möjliggöra samverkan mellan själviska individer. Men enligt marknadsliberala ekonomer råder ingen konflikt mellan egennytta och allmännytta. Den som agerar för egen vinning på en fri marknad bidrar också till samhällsnyttan. Ibland stämmer det, men långt ifrån alltid. För individen är konsekvenserna av misslyckad samverkan nästan alltid personliga. När ett kollektiv misslyckas är dock alla förlorare. Konsekvenserna är oftast dramatiska och omfattande. Samhällsuppdraget handlar om att hantera de klassiska samverkansproblemen. Att stärka strukturer och institutioner som motverkar att samhället faller samman. Vi och dem. Vi är goda, de är onda, brukar det heta. Detta är den evolutionära baksidan av att vara flockdjur. Våra liv utspelar sig ofta i ett vi och ett dem. Människans evolutionära färdigheter att hantera konflikter inom grupper är avancerade. Inom gruppen, i tillhörigheten, är rättvisa och jämlikhet viktig. Vår förmåga till solidaritet och medkännande är starkt. Men i mötet med andra grupper är förmågan till samverkan svagare. Människans förmåga att tänka i termer som är vidare än gruppens intresse är unikt. Inga andra sociala djur tänker på artens fortlevnad. Samtidigt är människans förmåga att känna sympati och solidaritet med andra grupper begränsad. Att demonisera motståndaren är frestande. Vi har färdigheter för att hantera konflikter inom grupper, men mellan grupper tenderar vi att bli dåliga på att hantera motsättningarna. Flera av de strukturer som vi idag tar för givet bidrar till att överbrygga konflikten mellan vi och dem. Pengar och religion kan uppfattas som splittrande krafter. Historiskt har dock samma krafter som kan dra isär haft en enande verkan. Gränsöverskridande handel och ekonomisk ordning kan förena fiender kring vissa intressen. Religion kan förena grupper i konflikt kring ett system av normer och värderingar utifrån en föreställning om en övermänsklig ordning. I samverkan mellan grupper är intressen och värderingar ofta helt avgörande. Långsiktigt gynnas människan aldrig av konflikter. Inte sällan säger känslorna en sak, men förnuftet har ofta en bättre lösning. I mötet mellan grupper är förhandling och kompromiss nästan alltid en bättre väg framåt än konflikt. Att hålla samman en fackförening kräver samverkan inom och mellan grupper. I facket måste vi ständigt kompromissa, förhandla och göra upp internt, men även med arbetsgivare och politiker. Den som tänker på facket enbart som kamporganisation behöver ibland påminnas om att den fackliga tillvaron nästan helt präglas av kompromisser. Att skilja på politisk och ekonomisk liberalism. Liberalism är en frihetsrörelse, men även en insikt om att man måste hitta metoder för samlevnad med motståndaren. I den bemärkelse är facket liberalt. Vi vill inte förgöra motståndarna utan förhandla och göra upp med de som köper arbete. Fackliga organisationer är verksamma i två fält. De har både politisk och ekonomisk makt. Det är viktigt att särskilja politisk och ekonomisk liberalism. Inte minst nyliberaler vill blanda samman korten. Politisk liberalism tar fasta på den allmänna rösträtten och politiska friheter. I synnerhet förenings- och yttrandefrihet. Facket är i den meningen politiskt liberalt. Staten och demokratin måste kunna användas för att främja olika intressen. Vi tror att parlamentarismens förhandlingar och bearbetning av intressekonflikter går att lagstiftas på ett sätt som långsiktigt är till godo för allas intressen. Den ekonomiska liberalismen handlar om friheten på marknaden. Hur ska näringslivet regleras? Vilka bestämmelser ska gälla för köp och sälj av varor, tjänster och arbete? I den ekonomiska liberalismen är facket en utbudskartell på arbetets marknad. Uppgiften är att i förhandlingar med arbetsgivarna åstadkomma rättvisare och bättre löne- och anställningsvillkor. Sedan industrialismen och kapitalismen tog fart i början av 1800-talet har de ekonomiska konsekvenserna av fackföreningar debatterats. Och ekonomerna tycks inte ha kommit närmare någon samsyn. En sak är dock säker. Fackets primära intresse är inte en långtgående ekonomisk liberalism. Nyliberalismens poäng är att det ekonomiska frihetsbudskapet ska överskugga det politiska. Ekonomisk liberalism ska ha företräde framför det politiska, vilket förklarar det intensiva motståndet till fackföreningar. För facket är det tvärtom. I samhällsuppdraget har det politiska företräde framför det ekonomiska. Samhällsvärnen är allmänna intressen. Människan har de senaste två seklerna byggt upp en osannolikt avancerad teknologisk civilisation. Men frågan är om vi har förmågan att långsiktigt upprätthålla och förvalta samhället. Att upprätthålla och skapa stabilitet är ett gemensamt intresse. Men människor agerar inte alltid i enlighet med sina intressen. En grundtes i den här boken är att människan är ganska illa anpassad för de stora, tekniskt avancerade, sekulära och mångfaldiga samhällen som vuxit fram. För att möjliggöra ett liv tillsammans måste vi tillsammans etablera ett antal strukturer, vilka i sin tur vilar på några viktiga förutsättningar. Nationalstaten med dess inre och yttre samhällsvärn har visat sig vara en förhållandevis välfungerande metod för att förmå människor att samverka. För en grupp som bestämt sig för att göra det bättre för sina medlemmar uppstår snart följdfrågor. Vad händer med dem som står utanför gruppen? Ibland kallas frågeställningen för ett insider-outsider-problem. Ofta anklagar nyliberaler facken för att enbart se till egenintresset och de egna medlemmarnas intressen. Vår fackliga uppgift är att göra det bättre för medlemmarna. Men våra intressen stannar inte där. Med hjälp av samhällsvärnen kan vi lösa upp motsättningarna mellan snävare egenintressen och bredare allmänintressen. Genom att göra samhällsintresset till ett gruppintresse och vice versa, gruppintresset till ett samhällsintresse, kan motsättningen upphöra. I bästa fall blir gruppintresset till samhällsvärderingar. Konflikten mellan grupp och allmänintresse överdrivs ofta. Det som är bra för en grupp behöver inte stå i strid med breda samhällsintressen och sakna stöd hos en bred majoritet. Mycket av den fackliga politiken utspelar sig i spänningen mellan ett snävare organisationsintresse och ett bredare allmänintresse. Ibland uppstår det konflikter där inre motsättningar måste kunna överbryggas. Kan facket agera utifrån ett samhällsintresse ökar vårt inflytande. En arbetarrörelse som byggs upp av medlemmar med en positiv grundsyn på frihandel och strukturomvandling i näringslivet är inte en naturlag. Optimism om framtiden är inte given. Det krävs att löntagare upplever delaktighet i samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling. Arbetarklassen får inte förlora övertygelsen om överlappande intressen mellan grupp och samhälle. I ett samhälle där människorna förlorat hoppet om framtiden kan det snabbt gå ut för. För att nå långsiktig framgång i samhällsuppdraget gäller det att göra arbetarklassens intressen till allmän intresse. eller samhällsvärderingar om man så vill. I ditt engagemang, glöm aldrig att samhällsvärnen måste resas med allas intressen för ögonen.